Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Fan vad härligt att se Josef Pujol och Charlie Sjöstrand igen. Hej på er grabbar.
Hej, vad kul att se dig.
Jag tänkte att vi ska kasta oss rätt in i elden idag. Förra avsnittet vi släppte, då var, vi kallade ju det för efterspelen. Och vi var ju... Det var lite eldigare stämning än vad vi brukar ha det i podden. Kanske framförallt Ringbo-segmentet tänker jag på. Det har ju varit en del reaktioner, så jag tänker att vi ska följa upp det. Har ni något spontant ni vill börja med?
Jag tycker det var förvånansvärt. Jag hade förväntat mig fler reaktioner från, om man ska kalla det, Rimbo-håll. Eller jag hade förväntat mig att fler skulle tycka att vi var dumma i huvudet och att vi var orättvisa. Men det har ju varit 95% medhåll. Det hade jag verkligen inte trott. Det är väl det jag har att säga spontant.
Flinken skrev ju en artikel om det också, lyfte upp det på Sportbladet där han också intervjuade Endrit där. Det man ska ge Endrit i den artikeln tycker jag är att han är ganska cool i sin reaktion.
Endrit Abdullahi, spelare i Rimbo HK, ska väl tilläggas kanske.
Han är alltid cool på det sättet, Endrit. För det är ju, det är inte första gången han får uttala sig i tidningen om när Rimbo håller på med någonting. Och då tycker jag alltid han är... Där håller han sig lugn och saklig.
Mm. Vi hade ju också ordförande från Rimbo HK på kroken. Var ju lite på gång och kanske var med i podden här och säga några ord om det. Men kunde ju inte nu när vi spelade in, och tyckte väl att det var lite nära in på egentligen situationen mot Skåne då. Sådär.
Ja, precis. Ordförande är tydligen bekant eller vän med min syster, så att han skrev till mig privat och sådär, och jag bjöd in honom till podden, men ja, som du säger, han var inte sugen eller tyckte väl att det var lite nära in på allting, och det var, även om det var någon utredning från förbundet också som han ville, skulle låta gå och sådär, men annars så håller jag väl med kring efterspelet, är att det är klart det har varit en del reaktioner, mycket mer än vad jag någonsin brukar jag ha på den här, men jag brukar inte ha några reaktioner på det. Förutom mamma som ibland skriver att Charlie är rolig när han har sagt något vitsigt. Sen så vill jag kanske förtydliga en sak. Det var ju som du var inne på, det var ju väldigt mycket, det var ju högt känsloläge så att säga. Jag sa ju då att jag ville att Rimbo HK skulle gå i konkurs. Det hoppas jag att... jag tror att de flesta fattade det. Men så att alla ska förstå det. Så vill jag ju inte att Rimbo HK som handbollsförening ska sluta existera. Jag tycker det är säkerligen en jättefin ungdomsförening. Och har ju slussats en del bra spelare ut vidare i handbollsligan och Europaspel. Och jag kan tycka att det jag menade var ju att det är väl kanske just den biten de ska fokuserar på. För att det är ju inte, alltså Rimba är en klubb lik många andra allsvenska med väldigt små medel, alltså i princip inga alls. Så att det är ju inte att det är någon stor ekonomisk rullians på det där, utan jag tycker att de kanske borde rensa i den kulturen som råder i sitt A-lag. Den som vi då påpekade för, kring förra veckan, där det är ja, en kultur kring att åka runt i Sverige och leva rövare och slåss och ha sig. Och att ja, rensa ut det och börja på en ny kula. Och sen om det skulle innebära att Rimbo kanske åkte ner i division 1 eller ja, det inte, kanske kom 11 istället för 7 i allsvenskan, så tror jag att det kanske inte är så noga för en klubb som inte satsar så att säga mot eliten på det sättet. Och att det är just den delen föreningar Rimbo HK borde fokusera på. Och fråga sig själva lite, vad är det vi finns till för? Är det till, finns det till för att det ska finnas ett A-lag där våra ungdomar kan fortsätta spela handboll? Eller åker vi runt och skapar jävelskap för att hamna nia i allsvenskan? Typ så.
Typ så. Gott så. Det var väl det ena efterspelet. Det andra efterspelet vi lyfte upp, det var ju det efter IFK-IFK. Det vill säga Skövde mot Kristianstad. Där det ju var en liten fadäs i slutet där som gjorde att ja, först hade Kristianstad för många spelare på plan och sen missade domaren det och sen missade delegaten det. Och det ledde ju nu då fram till omspel. Hela matchen kommer spelas om från början till slut. Det ansågs då som att den här situationen var matchavgörande. Det är så jag har förstått definitionen då. Att det är det som gör att en incident kan leda till omspel. Så att matchavgörande då var en gubbe för mycket på plan där i slutet. Och när och hur den kommer spelas om och sådär, det vet jag inte. Det gissar att de sitter och planerar nu.
Ja, det hänger också ihop lite med att det finns en överklagande period eller ett fönster här på, jag tror att det är 3 veckor som IFK Kristianstad har på sig att överklaga det här beslutet. Därför så är det ingen idé att lägga något nytt speldatum. Sen, jag vet inte om de har för avsikt att överklaga det, men jag tror att det kommer åtminstone dröja den tiden ut innan de går vidare och försöker planera in det någonstans, skulle jag tippa.
Har ni någon reaktion på det? Jag tänkte på det när beslutet kom så här. Jag har så jävla svårt att tycka vare sig det ena eller andra, men jag såg att det är liksom hos vissa tyckare på sociala medier och så tycktes det ganska mycket. Jag har svårt att förhålla mig till det.
Alltså det är det enda jag har, ursäkta, men det är bara säga, de starkaste reaktionerna inte nödvändigtvis att de har de reaktionerna för att de har orangea hjärtan, brandgula hjärtan. Men det är ju de som är upprörda och tycker att det var fel beslut. Det är ju från Kristianstad håll som tycker att det var lite konstigt. Sen är det som du säger, jag också lite, jag kan säga så här, hade beslutet varit inte omspel, och så här, nu blir det omspel, det blev omspel, jaha, ja, jo, det kan jag förstå. Dels så vet man aldrig riktigt, dels så är det lite svårt för att det kommer alltid vara subjektivt och spekulativt hur du ska bedöma om det är matchavgörande, för att det är väldigt mycket som ska ske för att det ska, du kan ju aldrig med säkerhet veta, är ju min poäng. Och det, de som argumenterar på det sättet, ja, det har ni ju rätt i. Samtidigt så kan jag känna att om inte det här är fog nog för omspel, är det bara då när någon gör mål efter att klockan bevisligen har tickat upp till 60. Kontentan är att jag är inte så upprörd över beslutet.
Nej, precis. Och det är inte jag heller. Och det är jag väl för att jag var ganska trygg i hela tiden att det skulle bli så. Jag vet inte, jag försökte ju googla här senast vi var på och hittade inte riktigt något prejudikat. Men jag hade väl någon magkänsla av att jag har sett det innan. Jag var ju helt övertygad om att det skulle bli det hela tiden. Och därav begränsad reaktion på beslutet. Men nej, det är väl, jag tycker väl att det, min reaktion är väl mer på det liksom så här. Ja, det läggs lite ett löjligt skimmer över det liksom, och att det är ju någonting vi borde försöka undvika i allra högsta grad, att det blir sådana här situationer. Men nu blev det så, och då är det väl omspel det som gäller.
Skönt för lagen att de inte har Europaspel att behöva förhålla sig till. Det blir lite lättare att få in det i schemat nu.
Mm. Ja, verkligen. Jag tror inte det blir samma delegat och domare bara på omspelet.
Nej, de kan nog ha det lite kämpigt några månader framåt i Kristianstad just.
Fatta om du är den delegaten och blir tilldelad den matchen. Mm. Det är ju bara sjukskriva sig. Jag frågar faktiskt en av domarna så här: kommer ni få döma om spelet nu? Han liksom bara, fan, det tror jag inte. Och jag vill inte.
Nej, det krävs nästan inte mod utan dumdristighet att kliva in där. För ja. I vanliga fall finns det ju en ganska enögd publik vissa sektioner där nere. Och ska man nu då efter det här glida in där och ha det med sig från sekund nummer ett. Mm. Det vet jag fan.
Bara svårt som, det är svårt liksom så här, som publik att visa sitt missnöje gentemot en delegat. Alltså mot en motståndare. I Kristianstad kör vi ofta en motståndare som har gjort en ful. Ta bollen så besysslar de. Ja, har man själv åkt på någon gång. Men undrar om det är så här, när delegaten, när han lyfter på timeout-kortet och blåser i timeout-visslan.
Exakt så är det.
Ja, för det är också, varannan gång delegaten gör något, det är det ju att dela ut kort till sin egen tränare. Då hade de ju så att säga buat ändå. Och ja. Den andra gången då är det att ge gult kort till den andra tränaren. Och det vet du fan om de kan bua i den situationen. Det blir
nej, men det är ju naturligtvis ännu värre för domarna om de ska döma den matchen igen. De kommer ju buas åt i så fall.
Mm. Så är det nu. Men har vi rätt ut det förresten? Vems fel tycker ni att det mest är? Är det Kristianstad-bänkens, domarnas eller delegatens?
Det är minst Kristianstad-bänkens i alla fall.
Men det är din grundinställning. Det tycker jag.
Ja, jag tycker att de får väl försöka. Nu tror jag inte att det var ett försök. Fast mig in i sjunde utespelare, det kan man ju försöka med.
Men det, så här, det är ju Kristianstads fel att de är för många på plan. Men det är ju inte, det är ju klart att det är domarna och delegaten får ju gemensamt ta på sig att ingen av dem upptäcker det. Men jag ska nämna också där att det jag tycker är mest anmärkningsvärt i det hela är, så vitt jag har förstått då, är att domarna och delegaten, ingen av dem säger sig uppfatta någon gång att det är det Skövde protesterar mot. För vi skojade ju lite här om att det är Skövdebänken får varning och att de skulle så här: ja, de är för många på plan, men du kan inte stå upp ändå. Alltså så här att det blir den här byråkratin. Att ja, men enligt regelboken ska du ändå ha en varning. Men de säger ju sig då att inte ens då när de kommer fram och ger signal det här gula kortet så står det klart för dem att de har reagerat på att det chansen var för många på plan. Och det är vad de uppger. Jag har läst rapporten och deras utlåtande. Så både domare och delegat säger det, att de inte ens när det blåses av och det blir så upprört och signal står liksom en decimeter från domaren, så uppfattar de att det är det de är arga på. Och det är ju väldigt svårt för en som står utanför och tittar på att begripa att det kan vara så.
Ja, för då, jag brukar ju alltid ta domarnas parti, det är ju min grundinställning, ja. Att domarna inte har gjort det. Men det tycker jag är klandervärt. Om de så länge har stått och liksom haft den här diskussionen och liksom alla reaktioner har kommit, att de inte någon gång då har lyssnat in vad det är de är sura på. Utifrån, utan att ha varit där, utan att ha sett och hört, så känns det för dåligt helt enkelt.
Jag skulle ta Sigge i en 3 dagars gnälla på domarna kurs liksom, så att man får både det här hatandet men också att man vill få fram någonting. Men för det är, jag håller verkligen med att, och jag tror att det är omöjligt att tro att inte någon på Skövdebänken har påpekat ordagrant för en delegat som stoppar tiden eller domarna att de var en. Så att det säger någonting, eller bör säga någonting om liksom bristen på lyhördhet från deras sida.
Ja, du får ju ha rejäla skygglappar på då.
Alltså någonting är det ju i alla fall, och jag tänker, jag vill inte sitta här och säga att de ljuger, för det, nej, det tror jag inte, men det är ju väldigt svårt att förstå att, för alla står ju och bara så här, och det är väl det då, att de inte uppfattar att någonstans där i så är det, men de är ju för fan åtta på plan, att det aldrig framgår det är, så att ja, men det är väldigt, på det sättet en väldigt rörig och märklig
men det kanske
händelse.
Är så när det är så många som står och skäller på en, man kanske bara, man gör som min morfar brukade göra på släktmiddagen, han bara stängde av öron, eller vad heter de, hörselsnäckor, och sen så pratade han, för han ville ju ändå mest sitta och babbla själv.
Ja, men de säger ju det, eller liksom att de har ju inte hörapparat, men de har ju ett headset där de kommunicerar med varandra, och det är 4 och 3 på läktaren som är upprörda och 2 bänkar, och de ska försöka reda ordning i det här då, liksom att det inte har framgått, och de försöker se till att matchen spelas färdigt då. Men jättemärklig situation, olyckligt, ja, sådär, för Kristianstad främst naturligtvis, men ja, nu är det så.
Så är det. Jag tänkte att vi skulle prata lite handbollsliga nu, så vi kan väl stanna kvar lite i Kristianstad, för jag tror ju, ja, det är ju aldrig säkert att man vinner mot Skövde eller sådär, men jag tycker mig ha sett att Kristianstad verkligen börjar hitta någonting nu. Håller ni med mig, eller är jag liksom för tidigt ute efter att ha sett Hallby få duktigt med stryk i en halvlek och lite till?
Du har ju incitament för att börja hylla Kristianstad i alla fall.
Jag vet, jag känner att jag kanske är, att det är den vägen jag har gått ner. Men vi har ju också pratat om att potentialmässigt så sitter Kristianstads trupp högre upp än vad de har varit tippade i mångas tips och sådär. Och jag tycker mig nu har börjat se att Ville har börjat få ihop det med Uffe Larsson också såklart. Och att det börjar hända grejer nu som gör att jag tror att mångas tips kommer vara ett eller två hack för lågt.
Ja, och det vi som sagt har ju alltid trott på Kristianstad och Jonas Ville. Och det är klart att de fick skador på Bosic, heter han va, och Isak Larsson. Och tvingades värva in en ny mittnia typ 3 dagar innan seriestart. Underlättar det ju såklart inte, och kanske framsköt hela processen med några veckor, men jag håller med om att de börjar se bättre ut. Jag tycker också att de jag såg dem mot Hammarby spela en fin match i cirka 40 minuter i alla fall, och det är mer än vad de brukar spela bra i Eriksdalshallen.
Hammarby kunde ju inte göra mål under perioden.
Nej,
var
verkligen
löjligt bra Kristianstads försvarsspel.
Ja, verkligen.
Och exakt samma grej hände mot Hallby. Alltså, Hallby kunde inte göra mål i 25 minuter.
Nej, och jag tycker att de spelar, alltså jag tycker att de har spelat bra försvarsspel hela året, men börjar också få till det lite mer anfallsmässigt, börjar liksom Vasilij, heter han väl, Forlan, börjar få in lite, kom in i det mer och mer, få lite så här 2-mot-2 samma spel med mittsexer och lite egna grejer, så, och är bättre än vad vi väl trodde på förhand, även om vi inte visste någonting liksom. Men han börjar hitta formen.
Och det är ju bara att titta på många övriga lag, även de som då har levererat, men som vi har tippat högt. Det är ju ingen, skulle jag säga, som inte haft den här startsträckan och letat lite efter stabiliteten, och det är ju bara naturligt. Så att Kristianstad ska ju, att de skulle vara ett undantag trodde vi ju inte där. En ny tränare och så den ruljansen på kort tid som den då Josef lyfte där. Så att jag håller med också om att det är klart att de är successivt på väg in i någonting. Och det känner de nog själva med. Jag tycker det syns att de spelar med självförtroende. Det ska man inte underskatta.
Nej, Och på tal om självförtroende då gör vi radioövergången till ett lag som ligger på samma poäng som Kristianstad just nu. Nämligen Aranäs som ju unisont av alla både tränare
så kallade och experter.
Så kallade experter tippades sist. Ja, jag tittar på det lite Charlie, men det är många som ska tittas på i så fall. Det är ingen större skugga som ska falla över dig än, än över någon annan helt enkelt. Så...
Än du då, Emil Schelin, som gav dig själv möjligheten att lägga in folk i sjok för att rädda dig själv. Men ändå gav Aranäs ett ensamt sjok som absolut botten.
Ja, det är fan uselt tippat. Jag var fegast tippare av alla, men ändå helt snett på det vad gäller Aranäs. För nu har de 8 poäng då. På 6 matcher. Och i och för sig ganska modest motstånd, men ändå.
Precis, och på hemmaplan. Alltså de har ju vunnit alla sina matcher på hemmaplan och förlorat 2 av 6 då på bortaplan. Jag kollade lite deras spelschema. Och det är klart att det imponerar ju. Alltså, jag tror att de känner en enorm trygghet i vad den hallen nu än heter. Alltså bara det att vinna på Visslan på frikast mot Lugi och slå... är det Malmö de har slagit också?
Nej, men Guif och Rebeslid och Önnered.
Ja, precis. Jag tror att de har ett enormt självförtroende i den hallen. Men att så här tidigt, likt att vi kanske inte trodde att Kristianstad skulle ligga där nere efter 2-3 omgångar, så tror inte jag kanske att Aranäs kommer orka hålla sig kvar i slutspelsland. Så många poäng som de har skapat upp redan nu är ju livsviktiga inför i det långa loppet. Det spelar ju faktiskt ingen roll när poängen kommer in, när man summerar liksom.
Nej, alltså vi kan ju konstatera att jumbo-tipset är ju helt fel. De har 8 poäng nu, det kommer alltså nej.
Vad brukar det landa i? Jumbos poäng?
Ja, det var jag sa förra. Var det så många? Förra säsongen var det ju ovanligt mycket poäng på den som åkte ut. Jag för mig att jag scoutade lite där, att det var Helsingborg eller Varberg som var inblandade där och att man...
Jag tror vi pratade om det någon gång.
Ja, precis. Nej, men så det känns också när man pratar apropå din radioövergång där, fan vad de själva tror på det alltså. Det är ju härligt. Man gillar ju det att ett lag som bara är så här, de känner själva att de har en jävla tro på det de gör och en trygghet det de håller på med och har alltså som sagt redan skrapat ihop 8 poäng. Men det är ju, jag tänkte på det dagen jag var nere i Lund och kommenterade Lugi, alltså Aranäs som har, ja men så här, de vinner mot RIK på allra sista som händer när RIK egentligen har en möjlighet att knipa båda poängen.
Just de poängen
Stenman, har också. Skjuter i täck, Aranäs hinner kontra in den, 2 poäng istället för det som kunde blivit 0. Sen har han ju givetvis 1 poäng mot Lugi i väskan redan. Och så smäller Jesper Gustafsson in 1 direkt på frikast och så är det 2 poäng till. Omvänt då Lugi som precis motsatt, de har 1 poäng i fickan mot Önnered och har straff med 19 sekunder kvar. Och istället så får de 0 poäng. Och så åker de till då Kungsbacka och ska bara, då löste vi i alla fall krysset, säsongens första poäng. Vi ska bara se till att det här frikastet läggs. Och då smäller han in det som någon jävla Mikkel Hansen där, Gustafsson. Så de är ju på varsin, det är verkligen motpoler så här i hur man tappar eller krigar till sig poäng. Aranäs och Lugi just. Och RIK har ju också råkat ut för det där. De ger ju Kristianstad en förlust där med matchens sista kast och sen så åker de på det mot Aranäs. Så att det är ju många sådana matcher har det varit. Alingsås mot Malmö likadant. Man tror att Malmö här, de har nog chans att vinna här. Nej, 0 poäng.
Det är också, jag såg delar av matchen idag mot Guif och då var det ju Aranäs spelar ju så som Aranäs spelar. Alltså de inte så mycket tanke och väldigt mycket testo. Alltså de krigar ju som as hela gänget. Men så underlättar det ju när man har då Alexander Lindén heter han, va? I mål. jag känner inte till honom
innan. Alexander Lindén, ja. Precis.
Ja, jag vet att ni, eller Christian Albertsson, höjde ju honom i ert uppsnack då inför säsongen, då när jag inte var med. Och han var ju jäkligt duktig idag i alla fall. Och sen så, alltså, man kan ju inte annat än att älska heller Filip Jonsson. Alltså jag tror inte, om man ska snacka MVP för ett lag, alltså nu brukar ju den titeln oftast gå till den kanske ligans bästa spelare, men om man ska prata för den som betyder mest för sitt lag, så är ju Filip Jonsson, ja, om inte överlägsen ett, i alla fall en av toppkandidaterna tycker jag. Och så är det ju så himla fint att han ser ut som en spelare som egentligen, när man kollar så här trötta SVT-bilder med Roger Blomqvist från 90-talet, så passar han exakt in där med sitt så gammalt knäskydd. Gammalt vulkanskydd på knät. Samma, han är exakt hemlöp som någon från 90-talets Guif också, med knutna, lätt böjda armen. Och så stapplande, ser ut att vara dödstrött också.
Han använde också tumskruven på ett sätt som man gjorde på 90-talet.
Back in the days, ja verkligen. Alltså att, och han är väl, karaktäriserar väl det Aron är som är liksom.
Mm. Man älskar ju humlorna.
Mm. Jag kollade lite snabbt nu i elitserien. Ja, men ofta runt 15 poäng behöver man för att liksom klara kvalgränsen. Men det finns några på betydligt lägre. Exempelvis det året som Rimbo åkte ur. Då klarade sig Önnered till kval på 6 poäng.
Mm. Ja, det är sjukt. Men man ska också minnas, ska man inte göra. Ja, det är ju nästan samma, men det låter bättre att säga. Man ska komma ihåg, man ska inte glömma att det är färre matcher den här säsongen. Det här poolspelet på 6 matcher som har varit en liten startsträcka för många lag innan. Om man tänker att det hade varit för 3 år sedan, då hade det inte varit katastrofstart för Lugi. Då är poolspelet precis färdigt och nu börjar seriens 26 matcher.
Men nu är
en fjärdedel av säsongen spelad.
Fan, och det är sånt här vi betalar dig för, Charlie. Det här kan ingen annan.
Gud, nej, ingen annan kan läsa en tabell.
Ja, men hade jag aldrig tänkt på.
Nej, men det är lite det jag menar också, att då efter en fjärdedel in och ett lag som är tippat komma sist har 8 poäng.
Det kommer
räcka långt, och det är omvänt för Lugi att de hade behövt vinna idag. Nu ska de åka till RIK som är lite samma sits. Både RIK och Lugi har ju vi på rätt sida slutspelsträcket. RIK bara ynka 2 poäng. Alltså snacka om ångestmöte däremellan. Och det är fan inte, det är inte en enkel sak. De var nära att knäppa Skövde på näsan och ska Lugi dit upp nu med kniven mot strupen. Verkligen. Tänk om det är efter 7 matcher 0 poäng, där man liksom har stökat av lag som, no offense, men det är ändå Önnered och Aranäs och RIK då. Ja, det är fy fan alltså.
För det ska tilläggas också att efter det så har de Guif på bortaplan visserligen, men sen börjar då kan det bli.
Men vad tror vi egentligen tufft om Lugi? Vad ska vi säga? Vad är det de saknar? Vad är det i deras matchplan som inte går hem? Vad behöver de ändra på för att kunna öka på den där poängskörden lite? För som sagt, 0 poäng så här långt in i serien, det hade ju ingen som jag har hört i alla fall trott på förhand.
Nej, och det ska vi börja med att säga att de har ju haft väldiga skadebekymmer. Alltså, dels många spelare, men framförallt på målvakterna. Mm. Den nya målvakten, Anders Lynge, tror han heter, har varit skadad väldigt mycket. Och andra alternativet, Hedberg, va? Han var visserligen tillbaka till idag i alla fall. Jag vet inte om han har spelat tidigare, men Mark Udd var ju ute nu i Aftonbladet, eller Sportbladet, med Flink och diskuterade om att de vill värva sig ur krisen, så att säga. Och letar efter en till målvakt. Och även en högernia, eftersom Theo Ybelacker har ju haft väldigt mycket skador. Dock lite imponerad, jag såg inte hela matchen, men imponerad av han 03. Vad hette han, Charlie?
Han var ju för fan med på, jag hade ju med honom på listan. Han var ju
på listan till och med. Ja, han var där.
Ja.
Jag såg inte hela matchen, men det jag såg var att du gjorde han jättebra. Precis, framförallt bakåt.
Han heter Assar. Assar hade för honom i alla fall, det är så jävla mäktigt.
Ja.
Åh, ursäkta.
Nej, men det gör inget.
Jag har suttit och pratat om honom och med honom.
Hässlekrans?
Nej, det är inte han.
Kammenhed?
Kammenhed var det, ja.
Så var det, Kammenhed. Ja. No, ursäkta, Assar. Du var grym. Minns bara inte ditt... mäktiga namn.
Men det är ju ett fint, det kan vara en fin morot för honom. Spela så här bra 3-4 matcher, då ska även Charlie kunna namnet.
Den så kallade experten.
Bra.
Nej, men jag tycker att de saknar lite av allt faktiskt. Alltså att, men det är klart, en målvakt, de hade ju kanske ser den bästa målvakt förra året. Mm. Det glömmer man lätt i och med att han inte är svensk nästan. Alltså, vi brukar ofta göra ett större nummer om de heter Tobias Thulin än Simon Saya. Och det tappet har ju varit enormt. Anders Lynge har ju inte kunnat fylla den skon.
Nej, och sen måste jag återigen då... Det känns som att det är det enda jag gör den här säsongen, men jag trodde att det skulle bli ett lyft för dem, den här danska mittsexan Steven Plucknar, och har väl varit lite sådär, ibland känner jag att jag är lite väl elak mot stackars Marcus Sjöbrink som inte är en mittsexa i botten och fått liksom gå in och verkligen vikariera där, och det finns en del att önska i hans offensiva mittsexspel, men jag måste säga att Sjöbrink saknas framförallt i defensiven, ihop givetvis med Niklas Paradis. Den defensiva tryggheten är totalt obefintlig i Lugi. När de dessutom då tvingas pussla med, nu blev det ju en jättefin pusselbit i Kammenhed då, som gjorde en exemplarisk försvarsmatch, men det är ändå sådär ovana roller, och vi pratar om att de andra lagen som är skadefria och ett bättre material inte har hittat tajmingen, så är det ju ännu svårare för Lugi då. Så att Sjöbrink Paradis säger saknas så här långt enormt mycket för Lugi, och Plucknar, ja han är stor och stökig och brötig, men som du mycket riktigt påpekade Josef, han sitter en del på den där botbänken alltså, för att det inte överdrivet mycket fotarbete i försvaret, och jag är lite besviken på honom i läget också. Jag tycker att han ganska dålig avslutsteknik så här långt. Så att det, nej, jag hoppas...
Vilket jag också påpekade. Jag tycker att det kanske är lite väl hård mot han. Men för jag tycker också att han får lite... De har ju... Och jag antar att det är... För att han har ju spelat en del center också i ett 5-1. Bakåt. Nu i Lugi. Och så idag, det lilla jag såg, så tyckte jag att de liksom... hittade lite något mitt emellan. Det finns ju en del av, bland annat PSG spelar ju liksom 6-0 och 5-1 samtidigt. Och lite något sånt tyckte jag mig se idag hos Lugi. Och ja, alltså visserligen kan jag uppskatta att man liksom försöker någonting. Men det känns lite väl tufft att börja med det nu liksom. Alltså liksom back to basics, hitta grunderna. Typ så här, gör det enkelt, stå jävligt tight i mitten och släpp lite kantlägen, bakåt, kan jag tycka, än att hitta något liksom, en mix, mishmash av 5-1 och 6-0. Ja.
Men kanske en taktik som är lättare som tränare att köra när man har sina första och andra målvakter. Alltså... Det skulle vara lättare för mig som tränare, tänker jag, att gå in och säga så här, men vi släpper lite lägen brett, vi kommer ta några kantskott, det är inga problem för att han kommer rädda dem och så här. Men står du då med tredje målvakten, då kanske inte en sån taktik är lika lätt att gå till. Då vill man ha ett försvar som ska stänga igen allt istället på något sätt.
Mm. Ja, det kan ju bli så ibland att man känner att man måste framproposera någonting helt exceptionellt liksom. Och det, nu säger jag inte, jag har inte sett tillräckligt mycket för att säga att det här är så genomtänkt, eller om det var Steven då som fick lite feeling ibland. Men jag vet ju att jag har ju sett deras 5-1, och sen så tyckte jag då att, som sagt, att det var något mitt emellan, att han ibland gick väldigt högt upp i ett tydligt 5-1 och ibland sjönk ner i ett 6-0 liksom. Men det ska bli intressant om du hittar någon spelare som kan höja Och framförallt då en målvakt och en höger nio då, tror jag, eller om det var 9 meter generellt som de var ute efter.
Så att, men tror ni att det kan finnas en höger nio och en målvakt? Just de svåraste positionerna är min känsla. Ja. Som bara skvalpar omkring och håller handbollsliganivå nu.
Alltså, ja, både och. Alltså, man kan ju ha en jäkla bontur och hitta en gubbe som kanske håller över handbollsliganivå. Men inte får speltid i sin nuvarande klubb eller kommit i onåd någonstans. Eller så kanske det är att Lugi då har hittat lite öronmärkta pengar från någon sponsor som vill då hjälpa till. Och så har de kanske lite djupare fickor än vad de normalt sett har. Men nej, det är klart att det är inte... Jag tror att det kommer... Vi kommer inte känna igen namnet på spelarna och värvar. Och sen så kan det bli lite vad som helst av det, så att säga. Alltså det kan vara succé, men antagligen inte, typ.
Och det är någonting, om det vilar en förbannelse över Lund eller vad det är. Men det är de här vibbarna som... Det var precis de här vibbarna som var kring damlaget förra året. Att de fick ingen kontinuitet. De hade... Ja, men stolpe ut får vi lov att kalla det ändå, med tanke på det vi precis gick igenom där, att de hade lika gärna kunnat ha 4 poäng som blev 0. Och att men den ena efter den andra blir oförklarligt skadad, och ibland kan man ifrågasätta så här, okej, hur tränar de? Kan man tänka ibland, varför är det just de som drabbas? Men så är det så här, en tumskada på ena målvakten då. Ja, det kan man ju inte. Det är inte för att man inte har gjort försäsongen på rätt sätt. Eller, så de har ju hamnat i den lite onda spiralen där. Liksom att Elverhöj som såg överraskat positivt offensivt mot, det var väl i kuppen mot IFK Ystad. Han smällde in 10 mål. Alltså blev han ryckt i axeln matchen efter och inte kunnat spela anfall sedan dess. Ja, inte optimalt. Och så Ibelacke då, som vi tänkte, ja men fan, nu är det dags för honom att liksom ta ett kliv den här säsongen. Ja, då har han höftproblem. Innan var det axelproblem och innan dess var det fotproblem. Det bara flyttar sig på honom liksom. Så det börjar bli lite många orosflaggor där för min del. Att det är, och så ska de värva då. Ja, då är det ytterligare. Då ska de ha in en ny spelare i ett system som inte är komplett. Och så ska de försöka få in det. Så att de har lite att jobba med, kan man ju minst sagt säga.
Ja, ringa redan nu in 17:e då. Klockan 14:00. Lugi RIK. Riktigt fint ångestmöte där ju.
Alltså det är ändå i Lund. Jag fick fram att det var i Göteborg.
Nej, det är i Lund.
Ja, det är ju i alla fall något som... Det är ju bra för dem, tror jag.
Det borde ju vara det, i alla fall. Mm, ja. Vad har vi mer då? Vi har lite linjer som har börjat ritas i serien. Vi hade ju toppmöte också. Hallingsås-Sävehof. Det kan vi ju nämna några ord om. Jag såg ju inte den matchen då. PGA, lite annat. Kan inte ni dra igenom den matchen för mig? Som satt och kollade i Kristianstad-Hallby istället.
Ja, jag var ju där, så jag kan ju ge min bild av det, så för om Josef har sett något så kan
jag såg sista 10.
Lite vettig input, ja. Mm. Sista 10 är ju egentligen det som är det intressantaste nästan. Nej, det är det inte. Men om jag ska lyfta en detalj, så var ju det för mig då, till att börja med så visste vi ju inte om Niklas Baru skulle få spela eller inte efter hans blåa kort mot Magnus Persson. Han inte processas den rapporten, och vi vet fortfarande inte om han kommer bli avsänd eller inte. Det är ett annat kapitel där man, ja, jag tror alla vet vad jag tycker om det. Men skitsamma, nu var Barud febersjuk i alla fall och kunde inte spela. Och på något sätt så tror jag att det visade sig vara det bästa som kunde hända Alingsås den här matchen. För det gjorde att de tvingades ta lite nya grepp. Lundahl fick dra ett tungt last på mittsex. För Josefsson Sälj är också skadad fortfarande. Och när han inte orkade, vilket var ganska tidigt som han blev trött liksom, ja, då testade de att spela med 4-9 meter spelare. Och det blev till slut tungan på vågen när jag får plocka ut en sak. Och jag tror inte att de hade kört det lika konsekvent om Barur hade funnits tillgänglig. Men det,
nej,
det
är min spekulation. Inte efter det tappet. Vi, för vi nästan, eller jag i alla fall, nästan skyllde ju på det när de förlorade
mot Ystad, ja.
Mot Ystad IF. Där de tvingades till det på grund av ja, typ skador eller vad det nu var. Men jag kom in, jag såg sista 10 som sagt, och kom in, jag såg bara de spela med 4-9 och ja, som de gjorde det, alltså det är jäkligt svårt, och vi har ju sett.
Jag tänkte alltså, precis säga, har ni gjort det någon gång? Hur svårt är det?
Nej, nej, alltså jag har inte gjort det, förutom kanske på träning någon gång, som där i någon dålig övning någon eventuell fransk tränare har satt upp. Men alltså det är någonting som dels ställer extrema krav på just det som Alingsås lyckades så mycket. Alltså du måste vinna mankamper mot ett försvar som ganska automatiskt blir väldigt kompakt. Eftersom man kan flytta ihop liksom, och röra sig över ytor på ett annat sätt.
Men det var det jag tyckte att Sävehof då inte lyckades
inte med. Blev. Till skillnad,
till skillnad mot Ystad IF som jag upplevde bara stod lågt och bara men kom då, försök er en grej. Det är liksom, ni kommer inte förbi mig här, för jag är Stenmalm och jag är Anton Månsson. Och där, vi brukar ju alltid plussa med rätta för Sävehofs, ja men för Mikael Apelgren och deras taktiska spel och så här. Men här tyckte jag att de
det är nästan ute som en tonfjäder liksom.
Bevisligen fel, och det var inte rätt spelartyper för det. För det var liksom, de kröp upp samtliga i något slags nästan man-betonat försvar. Och det är ju precis det som Alingsås vill åt. Då får man upp hela mittblocket, och ja, de kanske är bra försvarsspelare, men Jonathan Stenbäcken uppe utanför prickade, oavsett om det är mot Mark Pedersen eller William Andersson Moberg eller Daniel Blomgren, det är inte en vinnande melodi, tror jag. Och när de dessutom då började med lite tomma inlöpningar och grejer, ja då är det ju som upplagt för strul liksom. Och det var precis det som hände. Då blir det lite panik när samtliga försvarare ligger utanför prickade. Man har inte den här tryggheten av att ha linjen bakom sig. Man har inte sin kollega på armlängds avstånd som man kan jobba ihop, utan man är totalt utlämnad. Och så kommer tryck efter tryck efter tryck mot de här jädra Alingsås-spelarna som bara älskar det. Och sen växer och ser man borta. Och de gjorde mål efter mål efter mål. Och jag blev lite så här, vad fan. Ja, jag trodde att de skulle ändra lite taktik där, Sävehof, men det kom inte.
Nej, och jag håller med att Alingsås lyckades på något sätt få den delen dit där det passade dem. Samtidigt så håller jag med Micke, det Micke Apelgren sa i intervju med er, att när det återstår 3 minuter så är det ju lika. Och då är det ju liksom detaljer som avgör, och då bland annat ett felaktigt avkast från Olle Ek. Som blir då vänt av domarna. Enligt er korrekt. Där vet jag faktiskt inte riktigt själv vad regeln säger. Jag förstod inte riktigt det, den regeln. Men det var ju inte eller någon som protesterade. Så att jag kan inte säga så mycket om. Liksom. Men snacka om detaljer liksom.
Ja, precis. Ja, men så här. Om Olle Ek hade behållit en fot på mittpunkten. Där han satte och tagit ett steg fram men behållit den foten på där, då hade man liksom, då hade inte spelet varit igång. Men i och med att han blir, när domaren blåser och så tar han 2 steg, då blir det ju, det är ungefär som att du börjar knalla på ett frikast liksom.
Ja precis, men då blir det ju inte, då blir det ju oftast typ, alltså bollen anses vara död, så då blir det ofta tillbaka blås, precis som när en målvakt till exempel gör ett felaktigt målvaktsutkast. Då är bollen anses död, inte i spel. Spelet sätts igång med att han passar bollen.
Mm. Det är väl det som är lite skillnaden här då, att spelet sätts igång av att domaren blåser.
Ja, men det gör det inte. Precis, för att då, när du domaren blåser och du springer över linjen, då är det ju, alltså om en då till exempel vänsterkant springer över mittlinjen, då är ju inte det ett korrekt avsättande av spelet.
Men då har inte domaren blåst igång.
Jo, om de har blåst och innan du har passat. Hur funkar det då?
Jag vet inte vilken... Nu hörde inte jag riktigt.
Alltså, avkast från mitt plan. Domaren blåser och en kantrotta är över. Och sen spelar mittsexan, eller görs avkastet så att säga. Är det korrekt då?
Nej, men då är domaren skulle ju inte ha blåst det, men om han har gjort det så...
Då, efter domaren har blåst tror jag kanten får springa...
Okej.
Okay. Men om du tänker själv att du står och ska ta ett frikast och domaren sätter igång med signal och du börjar gå två steg, då är det inte så att du får ta om det frikastet. Då vänder de spelet.
När man studsar på frikast, då ska de ju vända.
Ja, så fattar jag att det var det som hände.
Och som sagt, ingen annan protesterade. Det var ju bara jag som tänkte så här, vad hände typ? Ja. Och inte förstod.
Nej, precis. Liksom. Nej, men det, absolut så är det. Jag kan väl bara känna att det var inte någonting som Alingsås gick över i de sista 5 minuterna eller 10 minuterna ens det här spelet. Utan de praktiserade det både i första halvlek och rätt länge i andra halvlek och då är det så här, då kan man ju, ja, det är lika och de har fortfarande möjlighet att vinna matchen sig av, men jag tycker att de ändå hade kunnat disponera sitt, eller alltså spela få stopp på det. De släpper ändå 36 mål så att det är väl mer det att de hade inte behövt ha lika läge och låta det falla på Ole Eks felaktiga avspel där, men all heder till Alingsås ska jag säga.
Och jag tror inte att Sävehof hamnade där ute i de försvarssituationerna som du påpekade, utan att det var en planerad taktik. Alltså de
är
så pass förberedda så att det var deras plan att möta upp dem högt.
Ja.
Och lita på att de skulle vinna de mammanduellerna, vilket de bevisligen inte gjorde.
Nej, så det, den här gången var det ju i alla fall, var det väl fel taktik då.
Ja.
Men när Alingsås, fan det om man börjar tröttna på sig själv, alltså det här att man alltid ska, vad fan, hur de har fått ihop det, men man satt där, men vilka ska spela då ens i Alingsås? Ja, men det spelar väl ingen roll, vi skolar om Jakob Lundahl och han blir mittsexa, skitsamma. Och Mark Pedersen, ja, jag visste att han kunde dra svinhårda avstämda skott i Amo, men vad fan, han ligger liksom tvåa i skytteligan eller etta till och med. Det är gång efter annan, alltså få sån jävla utväxling på,
ja, verkligen,
på allt de gör, alltså.
Ja, verkligen. Och till exempel Mark Pedersen, jag kommer inte ihåg vad vi sa inför säsongen, men jag menar, han var ju inte speciellt vass till exempel i kvalspelet i matchen mot RDK. Det tyckte man såg att okej, det här är en annan nivå liksom. Det är inte Vinslöv eller Rimbo för den delen skull som du möter, utan, men han har verkligen gjort det jäkligt bra och inte alls lika, alltså han har anpassat sig till Alingsås på ett bra sätt. Det var en bra match liksom.
Jättebra match, och Frisk har kommit in och tillfört något också. Har ju en förmåga att alltid få bollen att studsa ner på honom och sätta igång den snabbt. De ser verkligen stabila ut, och då har de inte heller haft sina, det är inte gått som på räls för dem heller. En del röda kort och lite skador, och de har fortfarande den här Möller, danska playmaken, som inte har spelat en minut. Kanske kuppen förresten, ska jag låta vara osagt. Jag tror han skadade sig för säsongen, som många har höga förhoppningar på, så att det finns ännu mer att ta av vad man, i alla fall vad man hör.
Fan vad spännande. Det är inte avgjort ändå i handbollsligan.
Förutom att det är avgjort att Arnäs har hemmaplansfördel i semifinalerna.
Ja, det är skönt. Vi har lite resultat att redovisa också. Här tror jag inte vi kan säga så där himla mycket om matcherna. Men Sveriges damer har ju spelat 2 landskamper. Vunnit båda stort och komfortabelt. Och det har inte varit några större konstigheter med det. Men Island vann man med 30-17 och sen Turkiet med 31-23. Matcher som ju, ja, det är ju dumt att säga att de var avgjorda redan innan de spelade.
Men här kan man säkert tycka att folk kommer påpeka, vara lite kritiska mot att vi inte har pratat om det här. Men det här är alltså matcher så ointressanta, likt när Sveriges herrar mötte typ Kosovo förra säsong, i våras då. Och vi absolut inte pratade om de matcherna. Så det finns inget att säga om Sverige, Island eller Turkiet, Sverige. Förutom att de vann.
De Jong gjorde landslagsdebut, kan man väl säga. Det var väl, var det inte i våras som Charlie sa det? Att, ja, men då kan väl lika gärna De Jong spela i landslaget snart. Och så gick det några månader och så gjorde hon det.
Det var väl då han sa att hon var en äcklig filmare?
I believe those were my words.
Det var i samband med det. I samband med den uthängningen. Och sen i fredags, toppmötet i Allsvenskan. Och då rör vi oss till herrarnas regioner igen då. Och då har det ju målats upp på förhand som ett tvåmannarace. Allsvenskan ska ju stå mellan Helsingborg och AMO, säger ju de som vet. Och AMO drog ner till Helsingborg, bortaplan, och vann den matchen, 25-22.
Ja, verkligen starkt. Och det är inte heller att... alltså AMO har ju en extremt stark hemmaplan nu med publik och sådär. Så att det är inte så att... Jag tror att kan AMO slå... Ta 4 av 4 poäng mot OB Helsingborg ändå, så blir det ju jäkligt svårt för OB. Det är att vinna en serie, en rak serie, är jäkligt svårt. Det kräver att du måste ha få utsvävningar. Så det är väldigt starkt av AMO att vinna.
Har vi pratat om hur många människor det bor i Alstermo?
Ja, det bor väl 800, va?
Mm. På riktigt bor det 800. Jag har tänkt att det är någonting som man slänger ut sig sådär. Ja, vi är från en by med 800. Och så visar det sig så här, men ni var ju 5000. Men det bor 800 sammanlagt i Alstermo.
Ja, och så har de lyckats få ihop ett så pass bra lag från de 800.
Mm. Ja, jag har ju spelat i GOG, som ju kommer från Gudme bland annat. Där bor det ju 500.
Ja, det nästan ännu coolare. Men vi får väl anledning att komma tillbaka till AMO. Det vore ju intressant faktiskt att göra ett riktigt porträtt av dem någon gång nu när de är på väg uppåt.
Nej, men det är ju imponerande i alla fall med tanke på då att han tappade sin överlägset bästa målskytt som numera leder skytteligan i handbollsligan, som var inne på, Mattias Mark Pedersen. Och så är de ännu bättre i Allsvenskan, i alla fall tabellmässigt, än vad de var förra säsongen. Spelmässigt har jag ingen aning om, men de leder ju. De var ju inte riktigt med i det absoluta snacket förra säsongen. Visserligen i konkurrens då med bland annat Hammarby, som mycket riktigt gick upp också. Men det,
nej,
det
och jag ser att... Hammarby.
Ja, exakt. Så det är klart att man ska imponeras av både Hammarby och AMO.
Så är det. Nu har det tagit slut i mitt anteckningsblock här med grejer jag har tänkt att vi ska tala om. Så nu lämnar jag ordet fritt om det är någonting mer ni vill addera.
Frihopp och lek. Jag har inget att addera faktiskt. Det känns ganska skönt. Det ska bli kul att se vem som blir arg den här gången.
Ja. Jag har ju en hyllning eller två i mig gentemot Hammarby, men jag avvaktar.
Låter fint. Man vet ju att ditt Hammarbyhjärta är starkt, Purjo. Snart får du nog anledning att lägga ut texten om dem. Ta dem en riktigt fin match till. Då ska du få 25 minuter fri tid med Hammarby.
Gött.
Ett sommaravsnitt istället för Killes intervju med Sivertsson, så får du det.
Ja, det blir bra det. All right, trevligt att snacka med er pojkar. Tack för den här veckan. Tack till alla patrons. Det var väl det. Hörs igen om en vecka.
Ha det gott, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.